Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Välkomna till det 42 avsnittet av Sportklubben, LT Sportens podcast om SSK och Hockeyallsvenskan. I det här fallet är Hockeyallsvenska kvalet mot Troja Ljungby. Jag heter Jakob Sjölin och med mig idag är Anton Gustafsson. Vi sitter på ett hotell i Ljungby här nere i dagarna 3. Vi ska såklart komma in på det som var igår, en övertidsförlust för SSK. Men vi ska också analysera fortsättningen av serien, hur det har sett ut i början och ta upp det senaste ryktet kring nästa säsong. Men först rullar vi ingen. Anton, god morgon får man säga. Hur är läget?
God morgon, god morgon. Jo, men det är bara bra. En god nattsömn här på hotellet Ljungby. Bättre sömn än vad många av SSK:arna har fått. SSK-spelarna har fått, kan jag tänka mig.
Ja, det är dels förlusten. Sen pratade jag lite med Hjelm och Bergvik här vid frukosten. Sov vi faktiskt på samma hotell som vi gör. Det finns inte så många att välja på i Ljungby. Och de hade störts av rökdoft på rummen, så lite extra salt i såren där kanske.
Ja, är det någon sån här som man brukar se ute i fotbollseuropa när fansen åker och smäller raketer utanför fönstren på motståndarna? Är det något sånt som Troja Ljungby supporten har gjort?
Ja, frukostkocken gjorde väl ett försök att få Holmberg på bra humör i alla fall och komma och prata hockey på morgonen.
Ja, precis. Han verkade vara en stor Troja supporter och tyckte att det var kanon att SSK hade förlorat igår och ville snacka med Holmberg om det. Holmberg verkade inte jätteråd, såg det ut som.
Nej, det kan man ju förstå. Ja, men vi börjar där med igår då, Ljungby Arena. Det är en minut kvar. Det ser ut som att SSK har hela serien egentligen i en liten ask. Vad är det som händer?
Ja, som du säger, det kändes ju verkligen, för en gångs skull den här säsongen kändes det stabilt för SSK. De stängde ner Troja på ett väldigt bra sätt hela matchen. Men sen tar Troja ut målvakten och det förändrar ju matchbilden precis som Troja vill att det ska göra såklart. Och SSK klarar inte riktigt av att lösa den situationen som man faktiskt har gjort i de två tidigare matcherna när Troja har försökt med samma sak.
Det var så tydligt att ett mål verkligen kunde förändra ett stämningsläge i hallen, för det var avslaget, dött hemma, klacken var på väg hem, kändes det som. På något sätt gick luften ur lite, tyckte jag, när SSK dödade det andra numerära överläget för Troja i tredje. Då trodde jag att man skulle bara ta hem det. Och sen får de ett mål och börjar tro igen, helt plötsligt. Mm. Då vet man ju att det blir en kämpig sista minut efter det målet.
Ja, och det, som du sa, det där med tro är intressant, för att det kändes verkligen som att Troja hade tappat tron på deras spelidé. De åkte i samma bågar och kom liksom i samma lägen hela tiden, men det blev aldrig speciellt farligt. Mycket för att Tolopilo var stabil, men också för att SSK gjorde ett bra jobb i egen zon. Så att man gjorde samma sak om och om igen, men det funkade liksom inte. Mm. Och när klockan tickade ner så kändes det som att Troja inte hade mer att ge. Men så får de in den där pucken och som du säger, det blir en helt annan match då. Mm.
Hade man kunnat göra något annorlunda där i slutet?
Tveksamt. Det är ganska mycket tillfälligheter där, men när målen kommer till. Speciellt 2-2-målet där Anderberg täcker ett skott och får den på foten, tror jag. Och blir ju... Ja, han får ju så ont så han inte kan stå upp. Så han sitter ju på knä när pucken går in. Och han kan ju liksom inte försvara. Så det är ju nästan 6-4 där, sekunderna innan målet. Vilket... Ja, är ännu en aspekt i det här liksom oturliga att SSK släpper in den kvitteringen. Mm.
Ja, det man hade kunnat göra bättre är väl innan målet. Det har ju gått rundorna på sociala medier har jag sett, men ingen missade ju offsiden. Mm. Och sen så tycker jag att man slår en icing i onödan precis före den offensiva tekningen som Troja vinner innan man gör 2-1.
Ja, det är ju två situationer som man verkligen kan lyfta ut. Det är Josef Berger, tror jag, som bara skickar iväg den utan att titta vart han slår den.
Alltså ganska snarlikt det mål som Anderberg gjorde i Scania-rinken i och för sig. Då fick han den i kassen och nu gick den bredvid målet och icing. Men Ja, jag såg att det var några lagkamrater som var snackade med honom efteråt, och det är ju, i de där lägena kanske man bara vill chippa ut en löst och få 15 sekunder att gå.
Ja, men det är väl kanske sådana, ja, såna skottförsök händer ju, men Albas offside måste vi kanske stanna till några sekunder vid.
Det är klantigt såklart, men jag har lite svårt, alltså ja, det är ett fel beslut, absolut, men jag har lite svårt att bli riktigt lika upprörd. Ja, det är... Jag ser det där som en överambition och vilja hjälpa Dahlström och sätta dit den där sista pucken och kanske göra sig spelbar och slå sin gubbe, men där han helt enkelt inte ser hur mycket tid Dahlström behöver för att ta sig in i offensiv zon. Ja, det får ju konsekvenser eftersom det blir mål sen. Och 3-0 hade ju såklart stängt alltihopa. Jag ser inte det där som att man är målkåt eller går för att skaffa sig på extra poäng, utan det är bara en ambition som blir fel. Jag har lite svårt att bli riktigt lika upprörd, även om det såklart är klantigt.
Ja, nej, jag tror inte heller att det är någon slags att Alba vill göra sig själv till matchhjälte något på det sättet. Det kan jag aldrig tänka mig, men det är just att det är sånt grovt felbeslut i den. Han är en meter offside. Mm. Det är sällan man åker så där mycket offside under liksom vanliga, ja, när det är 5-5, och att han gör det i det läget. Men ja, det kanske just det läget som stressar fram det.
Han kanske förväntade sig att Dahlström skulle ta röda och sen skicka ner en dump i runden och ville vara först på den. Men så åker Dahlström själv med pucken istället.
Ja, men det är ju bara att stanna där. Oh, tvärnita.
Absolut.
Då hade ju Dahlström kunnat skjuka ner en bakom mål, döda 5-8 sekunder till. Men som du säger, det är ju, ja, det är klart att det blir ju väldigt avgörande när man tittar tillbaka på det. Mm. Men ja, det är ju svårt att säga att det avgjorde matchen på något.
Du pratade med Lidström efteråt. Jag vet inte om han sa någonting om hur man hanterade det där. Men det måste ha varit ett otroligt tufft samtal med laget mellan tredje perioden och förlängningen då. Hur man hämtar sig från en sån där tung smäll, och ska man se till hur det såg ut i förlängningen så gjorde man ju inte riktigt det, utan det var ju mest Troja i förlängningsperioden. SSK stack upp med någon chans, men Troja parkerade mer eller mindre i SSK-zon, och det var inte oförtjänt att man gjorde målet till slut.
Nej, men med det sagt, SSK hade två jättechanser ska sägas.
Ett stolpskott och
Erik Ullmans
skott chans från slottet. Ja,
ja precis. Mm. Så att man hade ju chanser att avgöra SSK också. Men det är klart att Troja kommer ut med högre energi än SSK, och det är inte så konstigt.
Nej.
De får ju verkligen vind i seglen där. Och det pratade Lidström om när jag pratade med honom, att de försökte ju liksom plocka upp bitarna så att säga, och pusha så mycket som möjligt och prata om 0-0 och ny match och hela den biten. Men ja, det var tydligt att Troja hade mer i tanken där. Och det, ja, den där avslutningen gör ju det med ett lag.
Vad tycker vi om matchen som helhet?
Det är ju SSKs bästa match i den här matchserien, skulle jag säga. Jag tycker att de sista 10 minuterna i första perioden, eller första 10 minuterna i första perioden, de ser ut lite som de två första matcherna. Men sen tycker jag ändå att SSK vaknar till liv och gör en disciplinerad insats framförallt. Man släpper inte till lika många farliga lägen som man har gjort tidigare. Och man håller liksom Troja på utsidan, som man säger, och sådär. Så att det är en stabil insats, en bra insats av SSK.
Jag tyckte framförallt det var andra perioden som var bra. Det bevakar man ju mest och spelar en del boxplay, vilket man också gör skickligt. Och där känns det som att man har hittat scoutat Troja bra i just numerärt underläge. Jag tror att det är 17 raka dödade utvisningar mot Troja den här säsongen nu.
Oj, är det så?
De har inte gjort ett enda mål på SSK i år. Men andra perioden är bra. Då kontrollerar man spelet. Man har disciplinen nog för att få långa anfall. Och med det menar jag att man tar kloka beslut i och värderar situationerna. Bara en sak som fastnade för mig var i andra perioden när Dahlström kommer med pucken längs högerkanten. Och han har Alba med sig i en 2-mot-1 typ. 2-mot-2. Och Alba driver på mål, och det hade varit så lätt att slänga in den pucken för att se om man kunde hitta ett direktskott eller en passning mot bortre som går fram. Men den är 50-50 att den går att hitta. Det kan lika gärna bli en brytning och kontring åt andra hållet. I det läget så väljer Dahlström att chippa ner den bakom mål. Det är sådana där beslut som i en andra period är långt i båset som ser till att man kan istället behålla tryck, skapa längre anfall och ha puckkontroll istället för att komma in i zon, slå en chanspassning, missa den och sen få en kontring tillbaka. som det ofta sett ut ibland med att SSK haft ganska korta anfall. Så det tyckte jag man gjorde jättebra i andra perioden. 2-0-målet som Sjöberg gör, det är ett av de bättre anfallen man har sett på länge från SSK. Där hela femman är egentligen involverad. Så andra perioden tycker jag är riktigt imponerande. De hade kunnat ta med sig mer än 2-0 därifrån. Första är väl, som du sa, lite som tidigare, där det egna passningsspelet är ganska trubbigt och man kommer inte så mycket mer än runt sargerna i anfallszon. De chanserna man skapar, det är någon omställning. Jemsen skickar in en retur och Haag får ett gratisläge efter en indianare. Så att jag tycker inte offensivt att det är särskilt bra i första. Och sen, man försöker inte spela så mycket anfallshockey i tredje. Man går på resultatet, vilket man kan förstå.
Men hur ser man på det då? Att liksom bara tänka försvaret tredje perioden. 2-0 är ju inte en jätteledning i hockey ändå.
Nej, det är inte det. Men det är samtidigt mycket psykologi där. De vet om att det Troja måste gå för det. De får också med sig två numerära överlägen. Och man kan lite vänta på ett omställningsläge eller ett misstag. Det är klart att det är lätt att säga att nej, men man ska fortsätta spela, men det blir nog lätt en sån matchbild i det läget också på borta is och med 2-0 i matchserien och allt det där. Så jag har inga jätteproblem med det egentligen.
Nej, det blir väldigt tungt för SSK att man inte får ett enda PP med sig heller. Ett sånt hade verkligen kunnat vara ett andningshål i en sån tredje period och sådär.
Om vi zoomar ut lite och tittar på serien som helhet. Jag är lite förvånad att Troja ändå har varit så spelmässigt dominant som man har varit. När det kommer till att äga puck och skapa skottlägen. Hur skulle du se på det?
Nej, men jag hade väl tänkt att det kanske skulle vara det omvända. Att det är SSK som driver spelet och har någon... För det känslan är ju att de har fler skickliga offensiva spelare än vad Troja har. Så jag hade kanske tänkt mig att det skulle se tvärtom ut. Så jag håller med om att jag är lite förvånad över att Troja ändå har varit dominanta i spelet på något sätt.
Alltså jag tycker nog att SSK har färre skickliga spelare ändå. Fler habila och jämna spelare. Men Troja har nog fler skickliga backar till exempel. Och inför serien så tyckte jag nog att deras två första femmer var spetsigare än SSKs två första femmer. Som de ser ut just nu. För det är ju där man har tappat folk. Och det får man ju också med sig att... redan innan serien så var Olsson borta, Misevic var borta och nu har Marcinus säsong tagit slut. Jansson hinner förmodligen inte spela mer. Gick sönder i match 2. Och det är också en offensivt skicklig spelare. Så Södertälje har ju definitivt tappat en hel del kvalitet. Och det gör ju förutsättningarna ännu svårare. Jättekul att Johannes Jemsén blir blixtinkallad igår. Man ringer honom på morgonen vid 7-snåret och bussen går 8:30. Vet inte riktigt varför, vi fick ingen klarhet till det igår, men förmodligen har väl något hänt med Fossivers då, om man har blivit sjuk eller fått någon känning som gör att man får ändra om planerna i sista stund. Och han gjorde en helt okej match tycker jag faktiskt igår.
Ja, mål och inga... Ja. Nej, men han stack inte ut på ett negativt
sätt. Han hade en del bra defensiva spel också, kunde gjort något mål till. Men de där skadeförutsättningarna gör ju att det blir tufft för SSK. Matcherna i grundserien var ganska jämna spelmässigt och chansmässigt så mellan lagen. Så därför är det ändå lite förvånande att Troja har sånt stort övertag. Man har ju definitivt förtjänat att vinna minst en av matcherna. Om man slår ut det över hela serien. Tolopila har ju stulit i alla fall någon match för SSK, eller två till och med.
Ja.
Så pass bra han har varit. Och igår såg han ut och liksom suga hoppet ur hela klubben och staden här nere med sitt spel. Han var ju så tät. Liksom.
Ja, verkligen. Han, jag tyckte ändå han steppade upp på ett sätt den här matchen.
Nej, men som du säger, Tolopilo var ju... han släppte inte så mycket runt sig. Och särskilt i slutet av matchen så sög han in det mesta. Precis innan de får... Ja, egentligen genom målvakten på slutet så har han någon den här plockräddning i slottet som jag kommer ihåg. Som såg så självklar och kaxig ut på något sätt. Där han bara står och stirrar ner forwarden efteråt.
Ja. Men det blir ju väldigt jobbigt när man som lag jagar en ledning och bara skickar in allt på mål. Och så får man ingenting tillbaka från de puckarna. Det är såklart måste varit en del i att det såg ganska uppgivet ut i Troja.
Han hade ju räddat något som måste ha varit över 90 raka skott när de gjorde mål. Mm.
Ja, det är ju otroligt imponerande.
För någon som skrev på Twitter, Andreas Häggström, tror jag att det var en oväntad kvalhjälte som var på väg att segla upp.
Ja, den mest osannolika kvalhjälten i SSKs historia.
Och lite så har det väl känts att det kommer behövas något sånt. Att någon från ingenstans kliver fram och lyfter laget. För med alla skador så de har ju många av dem som man har tänkt ska vara ledande försvunnit. Och...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Det har inte sett ut som att det har funnits en målvakt som har kunnat göra det här under säsongen. Inte förrän de sista handfull matcherna egentligen. Okej, men vi borde säga något snabbt ändå, även om vi har mekaniker och hantverkare i bakgrunden här, om fortsättningen. Hur tror vi att den här förlusten påverkar SSK som trots allt ändå leder med 2-1 i matcher här?
Det är ju det som blir nyckeln för SSK. Att kunna släppa den här matchen på något sätt och se det som bara en förlust inom situationstecken. För en torsk borta mot Troja Ljungby i en sån här match är det är ju inte hela världen. Men på det sättet de förlorade kan ju få väldigt stora effekter och konsekvenser. Och det var som Lidström sa efter matchen igår, de leder ju fortfarande med 2-1. En seger på fredag och de har liksom tre matchbollar och hemmaplansfördel. Det är där de måste banka in i sig själva nu för att kunna resa sig. Att, ja, de har ju allt att vinna på något sätt fortfarande. Mm.
Men det är verkligen en sån vattendelare på fredag. Antingen så har man 3-1 och det är ju ett läge som jag tror rätt få hockeylag vänder generellt. Mm. Om man tittar på 7 matcher serier. Eller 2-2, då är det en miniserie på 3 matcher igen.
Mm.
Och plötsligt är det SSK som måste försvara hemmaplan och inte åka ner till Troja och med kniven mot strupen. Så den här matchen är ju tung här på fredag.
Ja, det är ju en jäkla skillnad i förutsättningar.
Och spiken sa att de tar 90 kronor för alla biljetter. Mm. Det är fredag kväll inför helgen. Folk lär säkert checka ut tidigt från jobbet och hinna knäppa upp någon burk. Så det kommer säkert bli ett liv i arenan.
Det var ju väldigt bra drag igår.
Efter 2-1 i alla fall.
Ja, deras ståplats var ju knöka full. Sen satt inte så många kanske. Det var väl, vad sa de, 1500 eller någonting. Men det var ju faktiskt mycket folk. Och de var ganska högljudda. Ja, i alla fall de två första perioderna och sen efter 2-1-målet. Mm. Så att det kan nog bli en ganska ogästvänlig stämning på fredag Ljungby Arena. Så att ja, mentalt nu för SSK känns det väldigt viktigt att ta sig tillbaka nu.
Det känns på något sätt viktigare vad de gör efter träningen idag med alla de här timmarna fram till imorgon än vad de gör på isen. Jag förväntar mig att det som vanligt inte kommer vara särskilt många som tränar nu på förmiddagen. Så vi kanske får höra där vad de har planerat för aktiviteter för att höja moralen.
Mm.
Men på isen så tycker jag att det finns ändå ganska många faktorer som talar för SSK. Målvaktsspelet, special teams, både powerplay och boxplay har man varit bättre än Troja. Och sen har du den här offerviljan i försvaret som fortfarande finns där. Jag tycker att man hade en fysisk dimension som Troja inte riktigt matchade igår.
Mm.
Man, det är lite att man nötter ner dem i alla dueller.
Ja, men verkligen. SSK är väl lite större och lite starkare fysiskt kanske, som man pratade mycket om i början på säsongen. Men det här är väl första gången under säsongen man har kunnat utnyttja det på ett bra sätt.
Mm. Sen får man ju faktiskt fundera på det egna spelet med puck då, som man inte alls har fått till. Det har varit väldigt förutsägbart. Och jag tror ändå att man behöver lyfta det för att vinna de här två sista matcherna man behöver. Mm. Chanserna blir, eller marginalerna blir så väldigt små om man inte skapar mer.
Nej, man får ju väldigt, väldigt få långa anfall. De chanserna man skapar är ofta att man sticker upp på en omställning. Men om man missar det första läget, då tar Troja ofta hand om pucken. Det är sällan man vinner andra puckarna och de kamperna så att säga. Och det, jag tror det måste till att få lite mer tid i offensiv zon om man ska vinna den här matchserien.
Ja, det var det man klarade av i andra perioden igår. Vinna duellerna så man kunde bygga ett spel. Men frågan är om man klarar av det. Det har ju inte varit särskilt mycket anfallshockey sedan Holmberg och Lidström tog över.
Nej.
Man har ju fokuserat på defensiven och lagt till sig med en väldigt försvarsinriktad spelstil. Det är knappt så att vi har sett SSK ja, men föra särskilt många matcher. På slutet av grundserien var det några fighter där man faktiskt vann skotten, men det är få. Så fixar man det nu?
Det är ju inte bara att liksom trycka på en knapp och börja göra det. Så att frågan är om ens, nu talar man emot sig själv, men frågan är om det ens är bra att försöka göra det. Att liksom börja testa något nytt nu, det känns ju kanske lite märkligt och lite desperat på något sätt.
Ja, det håller jag inte med dig. För att i en matchserie så, där man scoutar varandra, så måste man göra justeringar. Och sen är det klart att klarar laget av att göra taktiska justeringar. Det bygger ju ändå på att man har förberett och kunnat spela på olika sätt innan. Det är också en av de viktigaste aspekterna av att förbereda ett lag för ett slutspel eller ett kval. Att man kan spela på olika sätt taktiskt, att man har en valmöjlighet som coach, vilka strategier man kan tillämpa. Men man måste nog ändå justera saker under seriens gång. Det blir alldeles för enkelt om man spelar på samma sätt i 7 matcher. Och jag tycker att SSK spelar lite på liknande sätt hela tiden. När man vinner puckar i egen zon så tar man ofta upp den längs sargsida. Och det blir lätt för Troja att överbelasta, stänga samma kant och sen så vinner man puckarna där eller precis i mittzon. Och jag tror man behöver hitta något sätt att vända sida, använda centern mera för att få ut pucken med kontroll och sen komma samlat genom mittzon. Det blir lite för isolerat ofta när man får ut pucken till en forward som kan ha 3 runt sig i mittzon och lätt bli av med den. Det blir tufft att få ihop det.
Ja, det är såklart optimalt att kunna göra spela på olika sätt, men grundfrågan är om de klarar av det. Och det kanske Holmberg och Lidström har sett att de har kanske inte materialet för att spela på det sättet.
Nej, då man får ju säga det att materialet var ju begränsat när de kom. Och sen deadline har det ju bara blivit värre med alla skador. Så det man har nog haft lite så Ockhams rakkniv när man har valt taktik här. Att man har valt den enklaste möjliga lösningen. Hur kan vi påverka spelet i bästa riktning med lite tid och små medel? Jo, vi fokuserar på att släppa in så få mål som möjligt. Och då, det kanske är så att för att SSK ska vinna 4 matcher så måste Tolopilo göra 2 sådana här monsterinsatser till där han släpper in max 1. Möjligt.
Ja, men det känns ju tufft att förvänta sig av honom att göra 2 sådana här matcher till. Kanske. Han har ju verkligen gjort sitt för att liksom SSK ska kunna lösa det här.
Tror du att man tar en match och splittar här nere?
Jag har ju hela tiden sagt det. Men sen är jag Sveriges sämsta tippare också. Så att det är ju, men jag har ju sagt 4-1 i matcher. Att de tar de 2 första, vinner varsin här nere och sen avgör de på hemmaplan. Det har ju varit mitt tips hela tiden. Att SSK löser det. Men efter avslutningen igår är det klart att det kommer bli tufft för SSK. Men jag, om man har tippat från början så måste man hålla fast vid det. Så jag tror de löser det.
Okej. Ja, jag sa 4-2 i matchen till smålänningen tror jag, när de ville avkräva mig på ett tips. Då får jag väl säga att det blir 2-2 på fredag då. Innan vi avslutar så ska vi bara beröra det rykte som kom igår kväll precis innan matchen. Expressen som skriver att SSK slutförhandlar med Tingsryds nu tidigare tränare Magnus Bogren inför nästa säsong. Och det lär ju då bygga på att man stannar kvar i Hockeyallsvenskan. Din reaktion på det?
Inte så förvånande med tanke på Bogren och Anders Eldebrinks relation. De var väl kollegor i Rögle om inte jag minns helt fel. Så det är klart att den kopplingen finns ju. Sen är Bogren som har tränat Tingsryd, som är ett lag som har ja, i princip kämpat för att hålla sig kvar, eller varit det liksom en mitten, är det rätt kille för att, ja, lyfta SSK till det topplag som man vill vara? Jag vet för lite om Bogren för att, ja, ska kunna uttala mig om det, men hans CV kanske inte riktigt gör det till en självklarhet att han är ett lag som, eller att han är en tränare som kan liksom lyfta ett lag till toppen av hockeyallsvenskan.
Han är väl lätt, han har haft 3 säsonger i Tingsryd. Mm. Och de har blivit 10, 8, 10. Mm. Och det är väl kanske aningen bättre än de har resurser för. Mm. Men inte så mycket mer. Det är ju där någonstans man tänker sig att Tingsryd hör hemma.
Mm.
Att de är runt eller strax över kvalsträcket varje säsong. Och de har ju varit i alla fall ett play-in-lag.
Mm.
Så resultaten har väl varit okej. Okay. Ska man säga något så vet han ju hur man får fart på Jonathan Harry och Felix Olsson. Alltid något.
Ja.
De verkade trivas med Bogren som coach.
Och de har väl kontrakt över nästa säsong.
De har kontrakt
också
över nästa säsong. Det som gör mig lite förvånad är att man ska tillsätta en sportchef. Det är ju uttalat och det blir förmodligen vad det uppgifterna tyder på, så är det Georgsson från Västervik som ligger nära till hands. Rekryterar man nu en coach innan man har rekryterat en sportchef, eller har han, om det nu blir Georgsson som tar över, har han haft input på det här? Eller är det här Eldebrings värvning?
Mm.
För att det är en tränare som han känner till, som han tror är bra. Och är det Eldebring som gör värvningen och sen kommer in en sportchef med kanske andra idéer om vad det är för hockey som ska spelas och vilken tränare som man behöver för att genomföra det, då kan det bli en märklig dynamik. Jag hoppas att man gör saker i rätt ordning här.
Mm.
Men jag är inte säker på att man gör saker i rätt ordning.
Nej, det känns ju väldigt stökigt om det är så. Om de liksom tillfälliga sportcheferna tillsätter en tränare som ska vara tillsammans med den nya sportchefen, det låter inte klockrent i mina öron.
Nej, och sen är också frågan, vilken hockey vill man spela i SSK i framtiden? Det kan ju också vara så att Bogren har, lite som Hånberg och Lidström när de kommer hit, har anpassat sig efter de spelarna haft tillgängliga i Tingsryd och den plånbok man har kunnat värva in. Det är inte så att de har haft en budget som möjliggör att ta in så skickliga spelare att man kan spela en så här expansiv, flärfylld, offensiv hockey i Tingsryd direkt. Men jag tror inte att SSK kommer vinna tillbaka Södertälje-publiken i någon större utsträckning genom att spela en defensiv dumpar och brunkar hockey direkt. Jag tror att publiken vill se något annat, och jag tror också att det är något annat som krävs för att man ska bli verkligt framgångsrik över tid.
Mm.
Jag tror att man kan ha framgång i någon begränsad omfattning och under en säsong där mycket annat klaffar med en sån hockey. Men jag tror att man behöver kontrollera matcherna i större utsträckning om man ska verkligen liksom kunna bygga år efter år och ha något som är hållbart och som också utvecklar spelare på ett annat sätt än vad det gör med, som man spelar nu. Ser inte liksom att man får ut maxpotential av typ som en ung skicklig spelare som Sjöberg eller Passage i ett system som har så lite puck till exempel.
Nej. Men det kan ju vara därför Bogren lämnar också. För att han vill utveckla sig själv och
absolut,
sitt spel.
Absolut, så kan det ju vara.
Men varför inte förlänga med Hånberg?
Bra fråga. Jag skulle vilja diskutera framtiden med honom också. Men redan innan så kändes det som att man plockade in Hånberg och Lidström från en hylla som man egentligen inte kan shoppa från.
Mm.
Han verkar ha blivit ganska rastlös av att inte ha ett jobb efter att ha fått lämna sin schweiziska klubb, och såg väl det här som en möjlighet att göra en punktinsats och hjälpa en klubb och samtidigt ha en meningsfull syssla istället för att bara gå hemma i huset och trampa.
Mm.
Så jag är inte så säker på att det har varit aktuellt med att stanna i Hockeyallsvenskan, för han har coachat i Schweiz i 3 eller 4 år innan det är SHL. Att därifrån ta ett karriärklipp ner till Hockeyallsvenskan, det är ganska stort steg ner i coachtrappan. Hockeyallsvenskan finns kvar för honom, man kan alltid återvända dit.
Mm.
Men skulle han göra det nu redan? Jag tänker mig att coachar han i Sverige så vill han ha ett SHL-jobb.
Mm. Ja, det låter inte som en orimlig förklaring.
Nej, men att SSK kanske har råd att plocka in honom i ett par månader medan han också har kvar liksom pengar från sitt schweiziska kontrakt.
Mm.
Men att ta in honom på längre sikt, ja, det kanske är en annan fråga. Så det är inte säkert att det har varit aktuellt ens. Hade det varit det, så kanske man inte hade varit lika snabba på att kontakta andra tränare.
Nej.
Men ja, vad jag har fått höra så fanns det kontakter, och jag vet att Bogren diskuterade med SSKs sportchefer för ett par veckor sedan redan. Men jag visste inte att det var så här konkret som det verkar vara nu. Så ja, vi får se vad som händer med tränar- och sportchefsfrågan. Men ja, det är viktigt att det matchar, att man har en vision och en idé om vilken riktning man vill ta klubben. För det behövs verkligen ett omtag där nu. Och att man får in en tränare som matchar sportchefens idé om den hockey man ska spela. För det måste finnas en sån karta och göra alla rekryteringarna efter. En idé som man värvar tränare efter, och en idé som man också värvar och spelare efter. Annars blir det ett mishmash, och då vet vi vad som händer.
Ja, precis.
Ja, nej. Stort tack för att ni har lyssnat. Tack för morgonsurret här, Anton. Så ska vi vidare till Ljungby Arena, bevaka en träning. Imorgon är det en nyckelmatch i den här serien. Ni följer förstås allt på lt.se. Så säger jag tack så länge, och så hörs vi nästa vecka. Ha det bra. Hej!
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/XPeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.